Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i podden. Jag är inte ensam programledare, Mattias, va?
Nej, vi har några, eller någon till som är programledare. Men idag så var det du som fick ta och bära det oket att just ställa det. Frågor till mig.
Och där märkte vi att jag som vanligt då har med mig Mattias Axelsson. Det eviga inslaget i denna podden. Och du är ju... Göteborgskännare.
Gymnasielärare, och du brukar kalla mig för expert.
Ja, jag gillar att kalla dig för experten.
Jag vet att du gör det. Vi ska säga innan vi drar igång att vill ni stödja podden så gå in på patreon.com/gatorotorg i Göteborg och skänk en slant.
Och idag är vi på en väldigt speciell plats för dig och mig.
Vi är lite grann på hemmaplan skulle man kunna säga. Åtminstone ja, hemmaplan för dig fortfarande. Till viss del. Ja. Och tidigare hemmaplan för mig. Vi är nämligen på Pennygången. Och de som känner oss, alltså som känner oss personligen, vet ju att vi har en gemensam bakgrund här. Mm. Så att vi har vuxit upp här tillsammans, det har vi inte riktigt gjort.
Nej.
det var här vi träffades i alla fall första gången.
Ja, eller ja, det är inte långt ifrån att vi har vuxit upp här. Lite på, beroende på vad man ser på det. Men vi har ju hittat en liten annorlunda plats idag, och vi ber i förväg om ursäkt om vi kommer höra en massa vindljud. Men varför är
vi
så här?
Vi sitter utomhus. Vi sitter på en bänk här, försöker lite vindskydd denna blåsiga dag. Vi funderade på var vi skulle sitta när vi var här på Pennygången, men insåg att det finns liksom inget bra ställe att naturligt träffas på inomhus här. Det finns ju två mataffärer numera. Det finns Hemköp uppe vid Fyrktorget och den nybyggda ICA ner mot Sjupensgatan. Men där kan man kanske inte sitta och podda riktigt. Men det finns inga kaféer, det finns inga samlingslokaler, det finns ingen väntkul.
Samlingslokal ska vi ju säga det finns. Och numera så den pizzerian som fanns här med världens bästa recension, den har ju faktiskt blivit borttagen.
Vi lägger upp den recensionen på vårt Instagram-konto så får en anledning att gå in där.
Men hur länge har den här platsen hetat Pennygången?
Det är från den 9 april 1959. För då
är det så exakt?
Det är så exakt. Det är då Göteborgs stadsfullmäktige beslutar om att den här platsen ska heta Pennygången. Då är den ju inte riktigt byggd än. Utan det är ju då 1959 som man beslutar att den här delen av Högsbo höjd ska bebyggas. Och då beslutar man att just den här gatan, eller vad man nu ska kalla det, är det här verkligen en gata? Funderar på, i och med att den heter Pennygången. Och det är ju inte en gata i den bemärkelsen att den går från en punkt till en annan, som många gator gör.
Nej, och kommer man inte lite runt det just genom att det heter gången och inte gatan?
Jag tror att det är därför man heter den inte heter Pennygatan, för det är ju en vanlig missförstånd så folk som inte bor här eller som inte är från Göteborg att man kallar för Pennygatan, men det är ju Pennygången. Och det kommer ju sig av att den här delen av Göteborg, när den skulle bebyggas under 50- och 60-talet, så valde man gruppnamnet Mynt. För det är ju ganska vanligt här att man väljer olika gruppnamn. I Frölunda har vi ju radionamnen, Marconigatan, Radiotorget, vi har Musikvägen och Fagottgatan och Basungatan. Och här uppe på Högsbo höjd och Högsbo så har vi olika mynt. Vi har Markmyntsgatan, vi har Dollargatan, vi har Guldmyntsgatan, och här uppe fick det då bli Pennygången och
här,
Växelmyntsgatan.
Här har vi ju det som jag tycker är intressant också. Torget här uppe heter ju Fyrktorget. Mm. Och jag visste inte vad en fyrk var först, men det är tydligen någon slags mynt.
Ja, det är ett gammalt mynt, fyrk, på samma sätt som penny är ett gammalt myntslag. Det är ju bara gamla, man använder ju banko till exempel och guldmynt och liknande.
Men nu har vi daterat det här området till 1959. Vad fanns här uppe på höjden innan det?
Ja, så går vi jättelångt tillbaka i tiden, så som du brukar gilla att vi gör,
ja,
nämligen till stenåldern faktiskt. Eller egentligen, vi skulle faktiskt kunna gå ännu längre tillbaka. Vi skulle kunna gå tillbaka till inlandsisen.
Oj.
Och när inlandsisen, ja, det fanns ju inlandsis här någon gång väldigt, väldigt långt tillbaka,
ja,
i tiden.
Då bodde kung Bo här.
Ja, då bodde, ja, det var ju han som bodde där uppe. Men när inlandsisen drar sig tillbaka och den här delen av Skandinavien börjar bli bebolig, då är ju Högsbo i första hand en ö. För då var ju den här delen av Skandinavien var
Skandinavien
en...
var ett annat avsnitt.
var ett annat avsnitt. Blandar ihop saker och ting. Nej, man kan säga att det var en skärgård på något sätt. För de delarna som är liksom höjder var ju öar i det här skärgårdslandskapet. Och sen så sjunker ju vattnet mer och mer och någonstans under forntiden så ansluter sig högst på höjd till fastlandet och blir en del, alltså en höjd på fastlandet. Men om man tittar i, om man liksom utvidgar området högst på höjd med kanske någon kilometer, så har vi ju lämningar från stenålder och bronsålder, och vi vet att det har bott människor i de här delarna av Göteborg liksom långt tillbaka i tiden. Men om vi någonstans ska liksom titta på någon form av modern historia, så är ju det här i första hand de norra delarna av Västra Frölunda socken. Och Västra Frölunda socken, det är ju en socken som finns fram till 1945, då man ansluter Västra Frölunda till Göteborg. Och den här delen av Västra Frölunda socken är ju utmarker till Ruds, Ekebäcks och Flatås byar. Och det är ju byar som i första hand har sitt centrum kring där Frölunda torg ligger idag, ungefär, med viss felmarginal. De här utmarkerna, de gränsar då dels till, i första hand då, Örgryte socken, innan Örgryte blir en del av Göteborg på 1800-talet, och sen till Älvsborgs municipalsamhälle, som ju då är lite mer bebyggd del av Västra Frölunda socken. Municipalsamhälle?
Ja.
Ja, det är en mer tätbebyggd del av en socken, alltså som inte är en by där det ligger gårdar, utan municipalsamhälle. Det är liksom där det ligger villor tillsammans, men det är inte en egen kommun, utan Älvsborgs municipalsamhälle var en del av Västra Frölunda kommun.
Det är en liten tätort i en kommun.
Skulle man kunna säga, precis. Och just Högsbo höjd är ju lite roligt, för vi kallar ju den här delen av Göteborg för Högsbo höjd med full naturlighet. Men det är ju först på 1960-talet, eller egentligen 1950-talet, när man börjar bebygga den här delen av Göteborg, som man börjar kalla det för Högsbo höjd.
Men är det inte brytpunkten där? För det är väl 59 det här får sitt namn, eller hur?
Ja, det är någonstans där på 50-talet när man börjar göra stadsplaner för det här området. Så att det är i början på 50-talet som man gör den första stadsplanen för Högsbo höjd, eller Högsboplatån, som man också kallar området. Men Högsboplatån är ju tyvärr ett namn som har försvunnit ut.
Ja, det hade nästan varit spännande att kalla det för Högsboarkipolagen. Med tanke på hur det var i tiden där.
Det hade varit lite spännande. Men om vi då rullar fram liksom till slutet på 1900-talet, så förra sekelskiftet, så börjar ju dels Västra begravningsplatsen bebyggas i slutet på 1800-talet, och det blir ju någonstans en naturlig gräns mellan den här delen av Västra Frölunda socken och det som då blir Göteborg, i och med att Örgryte och Majorna införlivas i Göteborg under 1800-talet. Men någon form av modern historia för Högsbo höjd kan vi väl ändå någonstans söka tillbaks till 1900-talets första år. För det som händer i början av 1900-talet, eller det som är fallet i Göteborg och i Sverige under början av 1900-talet, det är ju att Sverige är en av världens, liksom, vi har bland de sämsta bostadsstandarderna i hela världen. Vi är ett av de länder som är mest trångbebodda. Och i Göteborg, som då börjar växa fram till en storstad i och med industrialiseringen i slutet på 1900-talet, så flyttar du in en massa människor i Göteborg som ska arbeta på fabrikerna. De bor oftast i de här arbetarstadsdelarna. Det är trångt. Man kan liksom bo 10-12 personer i en etta. Det är dass på gården och så vidare. Och som ett sätt, och det här är ju innan man börjar bygga miljonprogrammet och bygga de här storskaliga områdena. Och en idé som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun får här i början på 1900-talet, det är att man tar en bit av Västra Frölunda socken. Jag vet inte exakt hur det meningsutbytet gick till mellan Göteborgs kommun och Västra Frölunda socken.
Jag tänker att det var kolonialt.
Att man bestämde att de här norra delarna av Västra Frölunda socken, alltså Högsbo och Högsbo höjd, skulle arrenderas ut till barnfamiljer. Och det var då välordnade arbetarfamiljer. Man skulle ha en fast inkomst, man skulle ha minst 2 barn. Och då fick man en mark som här, dels här uppe på Högsbo höjd och dels ner mot Högsbo mot Axel Dahlströms torg, för att bygga sig ett torp. Och det här var ju ingenting som kommunen var behjälplig med, just själva byggandet eller att liksom dra rör eller någonting, utan torparna, de fick bygga sina torp själva. De fick spränga bergen själva, de fick röja marken själva och de fick spika i bräderna och bygga sina torp själva.
Men de hade fått marken?
Marken arrenderade de, alltså hyrde av kommunen. Och det här arrendet skulle då löpa på 49 år var tanken. Och exakt hur många torp man bygger, det råder lite delade meningar om. Jag har sett siffror som går från 50 upp till ett hundratal torp. Och jag tror det beror lite på hur man räknar, om man räknar flera torp på samma gård som ett torp eller om det är samma torp. Men sen sägs det någonstans 60-70 torp är den vanligaste siffran. Och på den marken som man då har för där man har byggt sitt torp, på den marken man arrenderar, där kan man då odla till exempel frukt och grönsaker. Man kan hålla sig med djur, det fanns höns, det fanns kaniner, det fanns grisar och getter. Det fanns torp som hade en ko. Och det här var ju då givetvis ett helt annat sätt att leva än vad man gjorde inne i till exempel Masthugget eller i Haga eller i Majorna, i de här trånga arbetarstadsdelarna. Man fick ju en helt annan frihet. Samtidigt som man då kunde jobba på fabriken och sen åka hem och bo på det här torpet.
Så alla de här torpen, finns det någonting kvar av dem?
Ja, det är faktiskt lite intressant att på Pennygången 49, eller bakom Pennygången 49, tittar man noggrant, eller man vet inte ens titta så noggrant, för det är ganska tydligt när man cyklar förbi eller går förbi där, att där finns grunden från ett av de torpen som kallades för Högsbotorpen. Och det finns också en jordkällare kvar från det Högsbotorpet. Och i övrigt så finns det två stycken helt bevarade torp, men de finns inte här på Pennygången utan de står nere vid Axel Dahlströms torg. Men utanför Pennygången 49 så finns alltså en grund till ett gammalt torp som är väl värt att gå förbi och titta på.
Och eftersom jag vet nu att folk kommer flocka hit så finns det en annan grund som finns på den här parken mitt emellan. Vad är det för något?
Ja, det är inte en så gammal grund utan den hänger ihop med byggandet av Växelmyntsgatan, för hela det området mellan Pennygången och Växelmyntsgatan var ju dels oerhört många affärer under 1960-talet. Alltså hela den gatan från Fyrktorget bort mot Västerhetsskolan. Det fanns ju dels tre stycken mataffärer. Det fanns två ICA-butiker, en i varje ände. Det fanns en Konsumbutik i mitten. Det fanns frisör, det fanns fruktaffärer. Det fanns skomakare, det finns fiskaffärer. Och området nedanför kallades då för Konsumplan. Så den låg närmast Konsum. Ja. Och där fanns det då fotbollsplaner, det fanns lekplatser. Och den grunden som ligger mitt emot torpargrunden på Pennygången 49, det är som gammal lekplatsgrund.
Och idag
så kallas den för bajplan.
Ja, precis. Men det jag också tänkte på då som är väldigt intressant. Idag har vi alltså ingenstans ens att sitta. Och förut, för inte allt för länge sedan, så fanns det hur mycket grejer som...
Ja, det var ju liksom 15-20 affärer som låg längs med den gatan. Jag hade nästan svårt att liksom ta in när jag läste. Det har kommit ut en alldeles ny bok om affärsgatan på Växelmyntsgatan. Hur oerhört många affärer det var som låg där uppe.
Mm. Och varför har de försvunnit?
Och det hänger ju ihop med någonting som vi har gjort avsnitt om tidigare, nämligen de stora affärscentrum som växer upp under slutet på 60-70-talet. Det är till exempel Frölunda torg, att det är dit folk åker för att handla. Och sen även Axel Dahlströms torg, även om det fanns redan när Pennygången Växelmyntsgatan byggdes, så har det liksom sugit till sig konsumenter, vilket gör att istället för att handla här uppe så åker man till de här externa köpladorna och handlar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men sen när vi kommer fram till 1950-talet så inser Göteborgs stad någonstans att vi måste bygga mycket, mycket mer än de här torpen. Vi måste liksom använda den här marken och bygga betydligt fler lägenheter. För det är någonstans nu här efter andra världskriget som rekordåren börjar i den svenska historien.
Jag vill ju egentligen ställa den frågan, just vad är det som händer? varför börjar man bygga just då? Det låter ju nästan lite, ska inte säga idylliskt, men det låter ju ändå trevligt att ha ett eget torp.
Jag tror att från det att ha bott i de här trånga arbetarstadsdelarna i Göteborg i början på 1900-talet och flytta ut till de här torpen, jag tror att det var liksom ett lyft uppåt, att det var bättre miljö. Sen fanns det ju inte rinnande vatten och kommunen hjälpte ju som sagt till, men de satte upp några vattenposter, det var det man gjorde. I övrigt så fick man ta vatten från brunnen, och det finns också historier om hur man använde torpadammen, som vi kallar den idag, att man gick dit och hämtade vatten och även använde den dammen för att tvätta sina kläder och så vidare. Men det som händer efter andra världskriget är att de svenska rekordåren kommer igång, och de svenska rekordåren hänger ihop med det att Sverige var inte inblandat i andra världskriget. Så när andra världskriget tar slut så börjar den svenska exportindustrin gå på högvarv, eftersom det finns en enorm efterfrågan på svenska varor i Europa. Och då får vi dessutom en väldigt stor arbetskraftsinvandring från bland annat Italien och senare Jugoslavien och också Finland. Vilket gör att alla de här människorna behöver någonstans att bo. Och då beslutar man att säga upp de här arrendeavtalen några år för tidigt. De ska ju egentligen ha löpt i 49 år, men redan på 1950-talets slut så säger man upp det sommaren 1958 som de sista arrendeavtalen sägs upp.
Får de eftersom, någon kompensation?
Jag vet faktiskt inte om man får kompensation, men jag vet i alla fall att många av dem som bodde i de här torpen sen flyttade in i olika lägenheter i Högsbo. Så många av dem som bodde i torpen levde liksom färdigt sina liv i Högsbo någonstans.
Men det finns också spekulationsmässigt kan vi tänka oss att de blev erbjudna att ni får en bostad.
Jag skulle gissa att det var så det gick till, och att man också från kommunens menar att det var ett standardlyft att flytta från de här torpen till en nybyggd lägenhet. Och jag vet att när jag och Johanna pratade om Axel Dahlströms torg så refererade jag till en dokumentärfilm om just Axel Dahlströms torg som fick namnet Det var som att komma till himlen. Efter en utsaga från en av de som flyttade in i lägenheterna. Att man, det var som att komma in, det var som att komma till himlen att flytta in i den här nybyggda. Det var liksom gott ljusinsläpp, det var liksom toalett, det var rinnande vatten, det var dusch, det var el, alla de grejerna.
Man glömmer ofta bort det, vilket enormt standardlyft det var med miljonprogrammet som kommer några år senare, men detta är ju en precursor kan man säga. Men vi går vidare. Vad är det egentligen som händer här på Högsbo höjd?
Ja, alltså det som först händer det är ju att man tar beslut i Göteborgs stadsfullmäktige om en ny stadsplan för Högsbo höjd. Det vill säga man bestämmer vad ska byggas här. Och man kan ju egentligen dela in Högsbo höjd i fyra ganska tydliga skilda områden. Dels har vi då Pennygången som dagens avsnitt framförallt handlar om. Sen har vi det som kallas för gårdarna idag, alltså Annas gård och så vidare, men som heter Växelmyntsgatan tidigare. Och sen har vi de, vad ska man kalla, radhusen som ligger på andra sidan Växelmyntsgatan mot Grimred, som ju var hyresradhus när de byggdes. Och sen har vi kaninburarna som de populärt kallas i folkmun, alltså atriumhusen i södra delen av Högsbo höjd, alltså mot Rudalen. Och de byggdes ju också som hyreslägenheter när de byggdes. Men om vi tittar specifikt på Pennygången så var det arkitekterna Rune Falk och Nils Sunnerholm från White Arkitekter som ritade de här husen. Och att man byggde just Pennygången här uppe på ett högt berg, det fick ju stor betydelse för hur man utformade husen. För om man ska beskriva Pennygången för någon som aldrig har varit här uppe, hur skulle du beskriva Pennygången som område, alltså hur husen ligger?
Ungefär som spelet Snake på Nokia 3310.
Det var en referens om våra unga lyssnare som flög över huvudet. Jag har nog ingen unga lyssnare, jag tror att de flesta förstår. Nej, men det är ju liksom den här låga muren som någonstans slingrar sig från Pennygången 1 bort till Pennygången 100, vad är det, 102?
108
som är längst bort.
Och det är ju verkligen i 90 graders vinklar när den svänger. Det är därför jag nämnde Snake.
Och det är liksom det är en obruten taklinje, så hela huset hänger ihop. Och då kunde man tillvara ta utsikten, som ju är ganska häpnadsväckande om man är uppe i de högsta lägenheterna som vetter ut mot älven till exempel.
Och eviga debatten om nu när det byggs nytt att folks utsikt förstörs.
Precis, men den kan vi ta lite senare, den diskussionen. Men det som också ges det är ju att man får ett vindskydd. Det märker inte vi kanske jättemycket av idag när vi sitter här i blåshålet, men det blir faktiskt vindskydd av att man har byggt en obruten mur. Och gångarna in från utanför Pennygången är ju verkligen som de är nästan svåra att märka om man inte känner till var de ligger. Alltså det är lätt att gå av på hållplatsen där 16-bussen stannar och överhuvudtaget inte se vart man ska gå in på Pennygången. Det blir liksom nästan som ett slutet område. Och det var också en av tankarna med att man byggde det på det här sättet.
Och det är också en stor förvirring kring hur man har numrerat husen. För de jämna numren går upp till 108 och de ojämna går till 63.
Mm. För de ojämna numren, de ligger ju i de fyra U-hus
är det, va? Fyra är det.
Ja, som ligger i den södra delen av Pennygången. Förutom den här slingrande ormen som ju faktiskt var, enligt minst en av de källor som jag har använt mig av, Europas längsta sammanhängande hus när det byggdes. Så är det ju fyra stycken U-hus som ligger i den södra delen av Pennygången.
Och med U-hus betyder att de är byggda som urn.
Och tanken med att man byggde på det här sättet, förutom att skydda från vind och liknande, det var ju just att gårdarna inne på Pennygången skulle vara fria från trafik. För det är ju en populär idé som växer fram här i mitten på 1900-talet. Det här med separering, trafikseparering. Att trafiken ska vara på ett ställe och så ska barnen kunna leka inne på gårdarna utan risk för att bli påkörda. Så visst, det går att köra in sin bil här inne om man till exempel ska göra en leverans i ett hus eller någonting. Men normalt sett så är det extremt lite biltrafik inne på gårdarna. Så vi störs ju inte av någon biltrafik när vi sitter där, utan det enda vi störs av det är ju möjligtvis vinden.
Jag tycker de har lyckats väldigt bra med att uppnå detta. Ibland så har det med trafikseparationen fått ganska mycket kritik. Men här har vi ju innergårdar kan man säga.
På ett sätt som man liksom inte har på många andra ställen som är byggda tidigare än mitten på 1900-talet. Men de som utvecklar Pennygången eller som bygger Pennygången, det är ju det allmännyttiga företaget Göteborgs bostäder. Och när man ska bygga Pennygången så är det lite grann av ett experimentbygge. För det man använder sig av, det är förtillverkade pelare och balkar och bjälklagselement i betong. Och Pennygången uppförs då under åren 1959 till 1962. Och det är 761 lägenheter totalt, vilket var ett ovanligt stort område för sin tid. Det var ovanligt att man byggde så här många lägenheter på en och samma plats.
Vet du när det har tillkommit 10?
Ja, jag tror att det är i samband med att man har gjort om vissa av de större lägenheterna och delat upp dem. För nu ska det väl vara 771 lägenheter, om jag inte minns fel. Och principen det var att ju färre och större byggnadsdelar, desto enklare och effektivare kunde man bygga. Och då när man börjar bygga här 1959 så börjar man ju i den delen där vi sitter, alltså med de låga numren. Och sen bygger man den här ormen successivt och låter den slingra sig fram. Och det ska vara så att man bygger 30 färdiga lägenheter i månaden. Och man lyckas dessutom pressa ner arbetskraftskostnaden till nivåer som man inte har sett tidigare i Göteborg. Och de här långtgående standardiseringskraven som man hade för att kunna bygga på det här snabba sättet. Alltså alla lägenheter var ju tvungna att se ut på samma sätt i princip, för att man skulle kunna egentligen bara placera allting på samma, liksom bara dunka fast nästan som man bygger Lego, kan jag tänka mig att det är. Det är att de lägenheter, alltså de fyra rummare som är det absolut vanligaste på Pennygången, de ligger ju slingrade runt ett slutet trapphus. Alltså kommer du in i trapphuset på Pennygången så har du inga fönster. Du har ett fönster rakt upp. Men i övrigt så finns det inga fönster. Och de lägenheters fyror som ligger på ömse sidor om trapphuset, de är ju inte spegelvända som är det vanliga, utan de är identiska. Så går du in i en lägenhet på ena sidan av ett trapphus och sen går in i den andra lägenheten mitt emot, så är de identiskt uppbyggda. Så köket är på samma sätt. Det enda som skiljer åt det är att dörren ut i trapphuset sitter på lite olika platser. Mm. Men i övrigt så är de faktiskt identiska, vilket också var ovanligt. Men gjorde att man kunde bygga så många lägenheter på så kort tid. För man kunde använda exakt samma element när man liksom pusslade ihop de här husen. Och tanken när man bygger Pennygången här i slutet av 50-talet, början på 60-talet, det var att det skulle finnas plats för hiss när man bygger. Nu fanns det inga krav på hiss i slutet på 50-talet, början på 60-talet. Men tanken var att det skulle gå att sätta in en hiss lite senare, men det har man ju inte gjort. Man rationaliserar också bort balkonger, eftersom man tyckte att det skulle ta för lång tid och var för krångligt att sätta på balkonger. Så istället så får man de här små torkrummen eller vädringsrummen, det som populärt kallas för bastun hos vissa. Och det har jag sett på Facebookgrupper, att man har använt de torkrummen, vädringsrummen, på väldigt, väldigt olika sätt. Mm. En del av dem som ren förvaring. Jag tror att till och med det finns de som faktiskt har inrett torkrummen som en bastu. Och om man tittar sen på utsidan av Pennygången så är det byggt i eternit och betong, eftersom man ville det här huset var tvungen att stå emot Göteborgs hårda väderlek. Så då var det liksom, tänkte man åtminstone här i slutet på 50-talet, början på 60-talet, att man skulle bygga det i liksom kraftigast tillgängliga material, och då var det betong och eternit som man byggde med. Man bygger inga ornament på utsidan, utan det är väldigt rakt hela vägen, både på insidan och på utsidan. Och den ursprungliga planen, det var att han bara skulle bygga fyra rummare, och det var det som Göteborgsbostäder ville. Men stadsbyggnadskontoret, de ställde krav på att gårdshörnen skulle vara slutna, så att det inte skulle vara några öppningar. Och det gjorde att man var tvungen att bygga också några treor, tvåor och ettor. Och det är ju framförallt i hörnrummen eller hörntrappuppgångarna som de ligger. Det finns två stycken provhus, ett i Kortedala som byggs 1956 och ett i Biskopsgården som byggs 1957, där man har provat den här elementbyggnadstekniken tidigare. Där byggde man med stålbalkar och stålpelare. Men när Pennygången skulle byggas så var det svårt att få tag på svetskunniga byggnadsarbetare när man skulle serietillverka de här husen. Så då går man över till betongpelare och betongelement istället för betongbalkar. Så när husen då står klara 1962 så börjar människor att flytta in på Pennygången. Och då är den tekniska, eller den förväntade tekniska livslängden på husen inte mer än 20 år. Så man tänker sig att de här husen kommer att stå ungefär någonstans till 1980-talet. Vilket ju visar sig att de har ju stått betydligt längre eftersom de fortfarande står här idag. Och det finns ju inga planer på att de här husen kommer att rivas.
Och nu har vi ju kommit in på 80-talet. Husen har stått i 20 år. Den tekniska livslängden är uppnådd. Vad är det man tänker sig ska hända då?
Ja, alltså det man tänker sig ska hända här under 80-talet, det är att man tänker att det ska renoveras. Men då är det ju inte Göteborgsbostäder längre. Utan dels så har ju Göteborgsbostäder gått upp i något som kallas för Göteborgshem. Jag tror att det är Göteborgshem som sen blir Poseidon. Korrekt. Idag. Så det är ju Poseidon som äger de husen som ligger på Växelmyntsgatan. För från någonstans på, vad kan det vara, slutet på 60-talet så äger Göteborgshem både Pennygången och husen uppe på Växelmyntsgatan. Men då köper Skanska ett större bestånd av Göteborgshems bostäder, och då ingår Pennygången i det här beståndet. Och Skanska har en idé under 1980-talet att man ska genomföra en omfattande ombyggnation och renovering av husen på Pennygången. Man ska bland annat installera hissar och man ska i princip blåsa ut lägenheterna och göra en omfattande totalrenovering.
Och lägga på balkonger?
Ja, det fanns också tanken. Man tänkte också att man skulle bygga på en våning på huset för att på så sätt få till en finansiering av den här ombyggnationen. Man tänkte också att man skulle dra nytta av de gynnsamma ombyggnadslån som fanns i slutet på 1980-talet. Och Skanska påbörjar ju och genomför en ombyggnation av ett trapphus på Pennygången, vilket är lite roligt. För det är Pennygången 36, alltså bara ett stenkast ifrån där vi sitter just nu. Mm. Och det man gör där, det är att man renoverar lägenheterna, man bygger på balkong, man bygger om fasaden, man gör omfattande renovering. Så står man utanför Pennygången 36 så kan man knappt se att den trappuppgången tillhör det övriga Pennygången. Det skiljer sig ganska radikalt.
Ja, den sticker ut väldigt mycket.
Men det som händer när man sen ska fortsätta den här renoveringen, det är ju att 90-talskrisen kommer. Och med 90-talskrisen så har vi också en borgerlig regering som ändrar statens låneregler. Vilket gör att Skanska tycker att det blir för dyrt att göra en ombyggnation av hela Pennygången. Dessutom så blir det väldigt stora protester från de boende på Pennygången under 1990-talet. Jag var och letade i arkiven från Göteborgstidningarna från början på 90-talet, och det skrevs väldigt mycket om protesterna, hur människor protesterade just utifrån principen att alla ska kunna bo kvar efter en renovering här under 90-talet. Så den ändrade konjunkturen, de ändrade lånereglerna och protesterna från de boende gör ju att det inte blir någon total renovering av Pennygången. Utan det man gör, det är att man gör om utsidan, man rustar upp fasaderna, man renoverar portarna. Och de här arbetena genomförs under mitten av 90-talet. Och när vi kommer in här i slutet av 80-talet 80 och in på 90-talet så ska man också komma ihåg att Pennygången har ett väldigt dåligt rykte. Så har det inte alltid varit. För tittar man på undersökningar från till exempel 70-talet så rankades faktiskt Pennygången som det fjärde mest trivsamma området i hela Göteborg av de områdena som då jämfördes. Jag vet inte exakt vilka områden, men av de områden man hade tittat på så var de som bodde på Pennygången mest nöjda med sitt boende.
Det var fyra områden.
Nej, det var fler än fyra områden. Så många vet. Det var en lång lista, men jag vet inte om man har kollat på exakt alla områden. Men Pennygången rankades i alla fall väldigt högt under 70-talet. Men kommer man in här på slutet på 80 och så in på 90-talet så har Pennygången ett dåligt rykte. Det kallas bland annat för Pundragången för att det bor väldigt mycket missbrukare i området. Medelinkomsterna på Pennygången är betydligt lägre än genomsnittet för Göteborg. Antalet socialbidragstagare är betydligt högre än snittet. Och mellan 95 och 97 så är det faktiskt uppemot 30% av de boende på Pennygången som är socialbidragstagare. Alltså en tredjedel av de som bor på Pennygången på 90-talet är socialbidragstagare. Och det bidrar ju givetvis till det dåliga ryktet.
Mm.
Och här har också det skett lite förändringar i ägandet. För Skanska har ombildats, eller det har avknoppats till, det har bildats ett fastighetsbolag ur Skanska-koncernen som har blivit drott. Och i mitten av 00-talet, när jag personligen har bott på Pennygången i några år, så köper Stena Fastigheter upp drott.
Och apropå det dåliga ryktet så har ju faktiskt Param, en lokal hiphopare här i Göteborg, gjort en låt som handlar om hans uppväxt här på Pennygången. Den kan man alltid gå in och hitta på YouTube.
Vi lägger en länk till den i avsnittsbeskrivningen. Men det som händer då i mitten av 00-talet är att Stena Fastigheter köper upp drottsbestånd. Så Stena Fastigheter blir och är fortfarande de som äger och förvaltar området Pennygången. Och då kommer vi in till någon form av nutid. För jag flyttade till Pennygången 2000. Ja, kan det vara? 2000 tror jag att jag flyttade till Pennygången. Du flyttade till Pennygången
2009. Och nu har vi liksom kommit fram till modern tid. 2012 är ju ett sånt nyckelår i alla fall för dig och mig.
Ja, det är då vi träffas första gången skulle jag säga.
Ja, det
så det
också.
Blir absolut ett nyckelår.
Absolut. Men vad är det som händer då?
Ja, vi pratade ju i början att vi skulle komma tillbaka till den här enda möteslokalen som finns. Och det är ju Hyresgästföreningens möteslokal. Och det är ju faktiskt där som de boende första gången träffas. När man ska börja organisera sig mot de hyreshöjningar i samband med renoveringar som Stena Fastigheter planerar. För det som händer 2012, det är att Stena Fastigheter går ut med en broschyr som har den titeln Det nya Pennygången.
Mm.
Och i den broschyren så finns det jätteflashiga bilder om hur den nya Pennygången ska se ut. Det ska vara balkonger, det ska vara totalrenoverat. Man ska liksom blåsa ut i princip den gamla lägenheten och bygga en helt ny lägenhet skulle man kunna säga.
Det skapar en hel del oro i området. Och jag kan tala för mig själv också att och det som blir den stora kampfrågan längre fram, det var ju ändå att jag hade ju kunde inte ens tänka mig att hyreshöjningen skulle bli mer än kanske 1500 kronor, men det blev ju någonting helt annat.
Ja, vi landade då, ju liksom? På en hyreshöjning på, eller en förväntad, en planerad hyreshöjning på 60%, vilket för de allra flesta boende på Pennygången skulle innebära en katastrof.
Man för det var inte någonstans runt 4000 kronor
i faktiska kronor så skulle man betala 4000 kronor mer varje månad om man bodde i en fyrarummare. Och nu var ju inte andelen socialbidragstagare på Pennygången lika stort på 10-talet som det var på 90-talet, men medelinkomsten har alltid varit lägre på Pennygången än har varit i Göteborg.
Mm.
Så de allra flesta skulle inte ha råd med att bo här. Och på samma sätt som det började organiseras på 1990-talet mot hyreshöjningarna så började det ju organiseras i form av att det görs demonstrationer. Man har en manifestation utanför Stena Fastigheters ombyggnadskontor där man lämnar över namnlistor.
Vi gjorde en egen enkät.
Där vi kom fram till att 80% inte skulle ha råd att bo kvar.
Och den bekräftades i en annan enkät efteråt. Vi gjorde första maj-demonstration.
Vi startade en podd.
Vi startade, ja just det kanske vi ska nämna.
Du och jag startade Pennypodden, vilket innebär att det är väl någonstans startskottet för det som sen blir vår poddverksamhet och som ligger grunden till Gator och Torg i Göteborg.
Ja, det som också kan sägas är att är man nyfiken på kampen på Pennygången så kan man ju, i alla fall de första avsnitten handlar ju väldigt mycket om Pennygången, så att säga. Det var ju det som var idén med Pennypodden från början.
Så det som händer det är att boende organiserar sig på Pennygången och lyckas faktiskt stoppa stoppa de här kraftiga hyreshöjningarna. Och det som det sen landar i, det är ju att det blir en mindre ombyggnation av varje lägenhet. Man får en basrenovering av badrummet och sen så kan man göra vissa tillval. Och vad landar hyran på totalt om man gör liksom grundrenoveringen?
14% pratar man om då, och det översätts till ungefär 1000 kronor.
Så istället för en 60% hyreshöjning med 4000 kronor i månaden så blir det runt 1000-lappen. Det kan vara svårt för väldigt många ändå, men det är betydligt mindre. Så på samma sätt som de boende lyckades stoppa den omfattande renoveringen på 90-talet, så lyckas ju de boende under 2010-talet stoppa den omfattande renoveringen och den kraftiga hyreshöjningen framförallt.
Och nog nästan det viktigaste som vi lyckades med var att drygt 160 hushåll fick förstahandskontrakt.
De hade haft så kallade rivningskontrakt tidigare. Men nu när vi står här 2021-2022 så är ju renoveringen nästan helt genomförd. Du sa att det är några trappuppgångar kvar. Men det betyder ju inte att det är slut på Pennygångens och Högst på höjds historia. För det sker ju kraftiga omvandlingar av området just nu när vi sitter här. För går vi bara ett par hundra meter ner för backen till området vid Sjupundsgatans hållplats.
Helt enkelt ett väldigt långt spjutkast härifrån.
Ja, det är, du vill inte använda ordet stenkast, hör jag. Men om vi kommer ner dit så kan vi ju redan nu se att det har byggts en fastighet där ICA bland annat har flyttat in. Ett gym har flyttat in, det ligger längs med Högsboleden. Jag tror att det är ett ålderdomshem som ska ligga där i slutändan. Och sen så byggs det ju fler höghus på det som tidigare var parkering för de boende
höghus,
på Pergång.
Kanske riktigt kalla dem.
Ja, de är ganska höga hus ändå förhållandevis.
Det ska också sägas att det är 500 lägenheter, varav hälften är bostadsrätter och hälften är hyresrätter.
Och det är Stena Fastigheter som bygger de här husen och de här lägenheterna i en del av den här stora satsningen på fler lägenheter som Göteborgs stad har genomfört i samband med 400-årsjubileet.
Yes.
Och det som är lite roligt och som någonstans knyter ihop i historien och som rundar av det här avsnittet, det är ju att man kallar det här nya området för inte Högst på höjd, som det kallades från 60-talet, utan för Ekebäcks höjd. Och det kan man ju ha många åsikter om, och jag vet att du har en del åsikter om det.
Jag har en stark åsikt och menar ju att man skulle ju behållit de här pengarnamnen. Så mitt förslag till Stena var ju Dollargrins gränd. Men det
var ingen som plockade upp det förslaget tyvärr. Men det är ju lite roligt just Ekebäcks höjd, att man väljer att använda det namnet för att på någonstans markera avstånd från det gamla Högst på höjd, som ändå hade ganska dåligt rykte. Och det finns ju, vad man än må tycka om namnet Ekebäcks höjd, så finns det ju en historisk koppling till att Ekebäck är ju den gamla byn eller den gamla gården som, eller gårdarna i Ekebäcks by, som ju förvisso låg vid Frölunda torg, där låg Ekebäcks by. Men det här området var ju utmarker till Ekebäcks by, och området nedanför, eller om man går upp från den här lilla kullen och bort mot villorna i Grimmered, så kallas ju det området, har kallats för Ekebäck och Ekebäcks höjd. Så det finns ändå en historisk koppling, så det är inte helt fel av Stena Fastigheter att kalla området för Ekebäcks höjd, även om jag tycker att det var snyggare att fortsätta kalla det för Högst på höjd, som det växte ut på 60-talet.
Adresserna dit inte är Ekebäcks höjd, utan det är någonting annat.
Men inte Dollargrins gränd.
Tyvärr. Det hade ju varit fantastiskt om de tyckte att det var roligt. Finns det så mycket mer att säga om Pennygången nu?
Eller ja, finns jättemycket mer att säga, men jag tycker att vi har nått gott och väl den tiden vi har för avsnittet, så det är väl dags att säga
hej då alla! På återseende om 2 veckor. För alla er som tycker att reklam är det hemskaste som finns, så kan man ju alltid stötta oss på Patreon, och det gör man enklast genom att gå in på patreon.com/gatorotorgigoteborg
och bli där månadsgivare. Sen kan jag också tipsa om vårt Instagram-konto som heter Gator och torg i Göteborg, där vi lägger upp bilder, framförallt gamla bilder, på de områden och de platser som vi pratar om.
Du hade väl också hittat massa roliga arkivgrejer på Pennygången och
demonstrationen? Det kommer bli mycket roliga bilder på Instagram-kontot efter det här avsnittet.
Men ja, på återseende. 2 veckor.
Hörs igen. Pådiga. Hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.